Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är gäst den här veckan i Ekots lördagsintervju. Joar Bendjelloul heter jag. Intervjun spelas in den 29 augusti. Välkomna! Ja, välkommen till lördagsintervjun, Magdalena Andersson.
Tack så mycket.
Det är ju lite drygt ett år kvar nu till riksdagsvalet och igår berättade, eller tidigare den här veckan så berättade finansminister Elisabeth Svantesson hur mycket pengar det finns till satsningar i regeringen och SDs sista budget före valet. Det blev mer än vad många trodde, 80 miljarder i reformutrymme och mycket kommer att gå till hushållen som ju haft tuffa tider. Fokus ligger på familjer och arbetande människor, sa finansministern igår. Låter inte det ganska bra också för en socialdemokrat?
Alltså, det känns också lite desperat från regeringen och det är klart att med det läge vi har i Sverige med en tillväxt som ligger i EUs bottenliga att regeringen har fört en bakvänd ekonomisk politik under de senaste tre åren. Jag menar, när arbetslösheten började stiga, ja, då skar man i arbetsmarknadspolitiken, alltså det som ska hjälpa människor komma i arbete. När bostadsbyggandet var på väg att sjunka, ja, då tog man bort investeringsstödet för nybyggnation av nya bostäder. Och när matpriserna rusade så, ja, då höjde man inte barnbidragen utan sänkte skatten för de rikaste istället. Och det är klart att det där sammantaget inte har varit bra för svensk ekonomi och är också en förklaring till att vi har en låg tillväxt och hög arbetslöshet. Då behöver man ju naturligtvis rätta till det här och det viktiga nu är ju att regeringen gör rätt saker i den här budgeten. Att man nu satsar på barnfamiljerna, på pensionärerna, ser till att vård, skola och omsorg som har varit satta på svältkur verkligen får de resurserna som behövs. Att man ser till att satsa på att alla de som har blivit arbetslösa också kommer i arbete.
Ja, ni kommer ju då att svara med ett eget budgetförslag efter då statsbudgeten som kommer om några veckor. Vad kan du berätta om ert budgetförslag?
Ja, vi kommer ju presentera vårt budgetförslag och exakt vad det innehåller, det kommer vi ju presentera då. Men vi har ju gång på gång under den här mandatperioden lagt förslag i riksdagen som har röstats ner som handlar om att stötta barnfamiljer, en tuff tid. Jag menar, matpriserna har ökat 30% och alla som har varit föräldrar vet hur det ser ut när man har tonåringar hemma. Kommer man hem efter jobbet och då har ungdomarna efter skolan druckit en halv liter mjölk och käkat upp en halv limpa och det ska ju ungdomar göra. Men det är klart att det kostar på, inte minst för ensamstående föräldrar. Mm. Ja, och därutöver så har ju vi gång på gång på gång lagt förslag om att ha rejäla resurser till skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Där vi under mandatperioden inte minst sett en sjukvårdskris med de längsta vårdköerna som någonsin har uppmätts.
Ja, om vi tar och konkretiserar oss lite då. En av de stora ekonomiska frågorna framöver, det är ju det här med hur mycket den här stora upprustningen av försvaret, hur det ska betalas på sikt. Det kommer att kosta pengar, annat kommer att få stå tillbaka, sa du i ditt tal på Socialdemokraternas kongress i våras. Vad är det som kommer att få stå tillbaka?
Ja, skattesänkningar för de rika. För det har vi ju sett att den här regeringen har satsat väldigt stora resurser på. Det är inte någonting som är rimligt att prioritera i ett läge där vi ju inte bara behöver stötta barnfamiljer, se till att vi har en fungerande sjukvård och skola, utan därutöver bygga ut polisen, rättsväsendet och försvaret.
Ja, men skattesänkningar för de rika kommer inte att räcka hur man än räknar, för det här är ju enorma kostnader det handlar om. Alltså NATO-länderna kom ju somras överens om försvarsutgifter på upp till 5% av BNP. Alltså då pratar vi kanske 150 miljarder extra per år. Det här är ju då om 10 år, 2035. Alltså jämfört med hur det är idag. Och det här ska ju täckas av lån då, inledningsvis. Men det är ju ingen lösning på sikt. Försvarsutgifterna kommer ju att finnas kvar permanent. Vilken är er långsiktiga politik för att betala för den här stora upprustningen.
Ja, och då måste jag säga, det är inte bara försvaret som behöver rustas. Vi behöver också bygga ut rättsväsendet. Vi behöver ha mer pengar till sjukvården och en åldrande befolkning. Så att vi behöver också bygga ut äldreomsorgen. Och där är det ju bra, det var ju vi socialdemokrater som föreslog den här totalförsvarsfonden för att vi nu snabbt skulle kunna bygga ut både det militära och civila försvaret. Men precis som du säger, det behöver ju finansieras. Och det finns ju fyra sätt att finansiera det här på, precis som på allt annat. Det ena är ju att man har en bättre tillväxt. Nu har vi haft väldigt låg tillväxt.
Fast tillväxten kan man väl inte använda som mått, eftersom det är ändå del av BNP det handlar om när det gäller försvarsutgifterna.
Ja, men samtidigt när all BNP-tillväxt går ju inte till försvaret, utan det går ju också till annat. Så att det är klart, när BNP ökar, då finns ju också, uppstår ju ett reformutrymme som man kan använda till många olika saker.
Men om vi koncentrerar oss på försvarsutgifterna. Ja, fortsätt. Ja.
Det andra som man kan göra, det är ju att se till att det är fler som arbetar. Nu är det 100 000 fler arbetslösa. Det finns därutöver ytterligare 100 000-tal som skulle kunna arbeta. Så att ha en både tillväxt och arbetsmarknadspolitik så att fler arbetar och bidrar, det skapar ju också ett reformutrymme. Ytterligare en sak som ju är lite unikt i Sverige, det är att vi har väldigt mycket av skattebetalarnas pengar som läcker iväg till vinster till privata aktörer i välfärden. Där skulle man ju kunna få betydligt mer pengar i välfärden om vi inte hade på det sättet. Bara på skolans område så handlar det om 3 miljarder om året. Och sen kan man ju därutöver arbeta med både att sänka andra utgifter och att öka intäkterna. Och där har ju vi socialdemokrater förslag, bland annat på en beredskapsskatt som skulle kunna bidra till att finansiera försvaret.
Ja, alltså nationalekonomiskt så talar man ju om att det finns tre sätt då. Lån, skattehöjningar eller utgiftsminskningar i statsbudgeten. Det är där man har att förhålla sig till.
Men det är klart att sysselsättningsgrad, alltså hur många som arbetar, har en väldigt stor betydelse för både vilka utgifter man har men också vilka intäkter man har.
Men om man då tänker sig en balans mellan lån, skattehöjningar och utgiftsminskningar i staten, hur ska den se ut framöver?
Jag menar, varje budget som man gör så sitter man ju så att säga i ett dilemma där man har många olika saker som man vill göra, och så får man ju prioritera mellan dem. Och det är klart att försvarsutgifterna handlar ju om att försvara vårt land, och där är ju bra att det finns en väldigt bred överenskommelse om att vi ska satsa så här mycket. Så det måste ju varje regering göra. Här sitter ju jag i en betydligt bättre sits än högerpolitiker, för vi är också tydliga med att vi vill se en beredskapsskatt för att finansiera försvaret. Och det är en beredskapsskatt som personer som har högre inkomster, högre kapitalinkomster.
Men den stora lösningen på sikt, det är ju lån.
Inte på sikt,
på kort sikt. Det finns ju bedömare som tycker det är problematiskt. Finanspolitiska rådet och många andra, ja, Göran Persson till exempel, din företrädare, tycker ju att det är olämpligt att bekosta såna här stora permanenta utgifter som i försvaret är med lån. Eftersom det man gör, det är ju att låta framtida generationer betala. Försvarsutgifterna finns ju kvar, och sen tillkommer ju då räntan då på vår generationslån. Varför är det rätt att skjuta finansieringen av försvaret på framtiden, menar du?
Ja, alla som har följt svensk politik under ett antal år vet ju att jag är känd för att vara snål. En snål finansminister. Att det är viktigt att ha ordning och reda i statens pengar. Att spara i ladorna, som jag brukar säga. Men det är ju just för att kunna agera snabbt när helt nya situationer uppstår som det är viktigt. Och jag tycker ju att vi nu ska göra på samma sätt som vi gjorde under pandemin. Att faktiskt använda det utrymme som vi har skapat oss just genom att ha ordning och reda i statsfinanserna, just genom att spara i ladorna. Då kunde vi komma med väldigt massiva stöd till både familjer och till näringslivet för att rädda jobb. Och nu är vi i ett nytt läge där Sverige och hela Europa snabbt behöver rusta både det militära och civila försvaret. Och för att möjliggöra den här snabba upprustningen så bedömer vi socialdemokrater att det är rätt att inrätta en sån här totalförsvarsfond. Det är för den här typen av lägen som vi har sparat i ladorna. Men precis som du säger, det här är ju liksom en infasningsperiod.
Ja, så är
sen
det.
Sen måste det här finansieras naturligtvis.
Ja, ekonomiprofessorn Lars Calmfors skrev i en kolumn i DN i våras att det skulle behövas politiskt klarspråk om att en större försvarsmåga faktiskt kräver ekonomiska uppoffringar. Det här var ju då riktat till alla politiker. Har han rätt?
Ja, det kan jag tycka, och vi har ju försökt få de andra partierna med på att också vara tydliga med att vi ska ha en beredskapsskatt som kan finansiera den här upprustningen.
Men beredskapsskatten kommer ju inte att räcka.
Tyvärr inte fått något förhör.
Ja, men beredskapsskatten är ju, den kommer ju, det är väldigt stora pengar det handlar om, och en beredskapsskatt kommer inte att täcka det.
Nej, det kommer inte att täcka allting.
Så tycker du att Socialdemokraterna talar klarspråk om de ekonomiska uppoffringar som kommer att krävas på tid?
Jag har ju försökt ta upp det bland annat i mitt tal till partikongressen när jag drog upp riktlinjerna för Socialdemokraterna under det kommande, hur vi vill ta Sverige in i 2030-talet. Så var jag väldigt tydlig med att vi är inte ett läge där man kan lova allt åt alla. Utan här är det viktigt att ha ett tydligt budskap om att det finns stora investeringar vi behöver göra i Sverige. Och då kan man inte göra allting på en gång. Samtidigt ska vi säga, är det ju så att i takt med att ekonomin växer så uppstår ju också ett reformutrymme varje år. Men det är klart att en större del av det kommer att behöva gå till försvaret än vad det gjort tidigare.
En annan fråga som rör Sveriges säkerhet. Kommer du att ha kvar den här posten som nationell säkerhetspolitisk rådgivare om du blir statsminister efter valet?
Det har ju varit lite stök runt den här posten och kanske uppfattats som lite slarvigt där runt statsministern under de senaste åren. Exakt hur jag vill organisera statsministerns kansli, det har jag inte tagit ställning till än. Jag tyckte att det fungerade bra på det sättet som det var när jag var statsminister och under Stefan Löfvens tid. Nu är det organiserat på ett annat sätt, och det finns ju för- och nackdelar med olika sätt att organisera det här. Så exakt hur jag vill ha det, det har jag inte tagit ställning till än. Det kommer jag göra närmare valet.
Det är ju en ganska ny funktion här i den svenska statsapparaten. Det var ju då Ulf Kristersson som instiftade detta för några år sedan. Har det varit bra för Sveriges säkerhet att vi nu har en nationell säkerhetspolitisk rådgivare?
Det vi har sett de senaste åren från statsministerns kansli har väl inte gett sken av att det är ordning och reda hur man hanterar hemliga papper och sånt. Nej, men svensk sida.
Om man bortser från den typen av saker, rekryteringsproblem och så, är det en bra sak för Sveriges säkerhet att det finns en sån här funktion nära statsministern?
Jag tror inte att det är nödvändigt. Det är som jag sa, det finns för- och nackdelar med olika sätt att organisera, och att det här skulle vara nödvändigt för Sveriges säkerhet. Nej, det ser jag inte. Särskilt inte som det har fungerat.
Vad drar du för slutsatser av det då, om du säger att det inte är nödvändigt?
Ja, det är de slutsatser jag inte har tagit ställning till än. Mm.
Det här är Ekots lördagsintervju med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. På er partikongress i våras så slog ni fast att ni vill förbjuda skolföretagens möjligheter att plocka ut vinst i förskolor, grundskolor och gymnasier. Det här är en idé som har funnits länge i partiet men som aldrig gått att genomföra hittills. Hur ska det gå till den här gången?
Jag ska också säga, vi har ju blivit tydligare i den här frågan än vi har varit tidigare. Att vi verkligen ser att det liksom vinstintresset leder helt fel. Nej, men det handlar ju om att få stöd för en sån politik. Och det är ju i slutändan svenska folket som bestämmer hur de röstar i ett val. Men det vi har sett de senaste decennierna i Sverige, det är ju ett experiment där våra barn och elever är liksom en del av det experimentet. Det finns inget annat land i världen som har ett sånt här skolsystem där det är fritt fram för företag att komma in och göra vinst på våra skattepengar. Och det är ju inte så att andra länder inte vet hur det ser ut i Sverige, utan de har ju varit här och studerat det och åkt hem och konstaterat att det här är ju inte särskilt bra. Ja, och det är ju den slutsats som vi socialdemokrater har dragit också. Vinstintresse och skolverksamhet leder helt enkelt fel.
Ja, nu beskrev du problemet, och det finns ju en växande samsyn i många partier om att det finns problem här. Det jag frågade var hur det ska gå till att förbjuda möjligheten att plocka ut vinst. Hur ska det genomföras?
När jag var statsminister så tillsatte vi en utredning för att titta på det. Sen fick ju den inte lägga sådana förslag. Men det vill jag naturligtvis göra igen. Man kan tänka sig olika modeller. Ett sätt är ju att aktiebolag helt enkelt förbjuds i skolan. Men jag är öppen för andra sätt att göra det. För det som är mitt fokus, det är ju att för lärare och föräldrar och elever att man ska vara trygg med att det är lugn och ro i klassrummet, att lärarna har tid för eleverna, att alla barn har med sig det man behöver när man går ut gymnasiet för att kunna få ett arbete. Det är ju det som är fokus, och där är ju det skolsystem som vi har i Sverige idag, det marknadsexperiment som vi har varit utsatta för, det står i vägen.
Men om vi återgår till huret, du talade om möjligheten att förbjuda aktiebolag från att driva skolor. Mm. Vill ni det?
Jag säger, vi vill stoppa vinstuttaget från skolan. Att förbjuda aktiebolag, det är ett sätt man kan göra det på. Men vi är öppna för om det finns andra sätt att göra det på. Men det som är vårt fokus, det är att de pengar som vi betalar i skatt, surt förvärvade slantar som går till skatt, att de ska gå till läroböcker, till lärare, till elevhälsovård och inte försvinna iväg i dyra bonusprogram eller vinster till utländska riskkapitalister. Det är en helt knäpp ordning.
Ja, om vi återgår till huret, om vi då tänker oss att det är en stor sak att ändra förutsättningarna för företag på det här sättet. Det handlar ju om börsnoterade aktiebolag till viss del också. Hur skulle detta gå till juridiskt?
Ja, det blir ju någon form av lagstiftning som man får ha då naturligtvis. Och där finns ju naturligtvis möjlighet för de vinstdrivande aktiebolagen att ombilda sig till icke-vinstdrivande bolag eller göra om det till en stiftelse, eller om det kan vara så att föräldrar, lärare eller kommunen tar över skolan.
Men varför,
det finns ju många olika sätt.
Tror du att på allvar att ett vinstdrivande aktiebolag varför skulle de vilja gå med på att bli icke-vinstdrivande?
Ja, alla jag träffar från de vinstdrivande friskolorna säger att de gör det här för att de är intresserade av utbildning, att de vill bidra till det svenska skolsystemet, och det kommer de ju ha fortsatt möjlighet att göra. Den enda skillnaden är ju att de pengar som vi betalar i skatt, de blir kvar i skolan.
Det finns ju bedömare som pekar på att ett vinstförbud skulle leda till stämningar och skadeståndskrav och rättsprocesser från företagen. Hur har ni förberett er för det?
Det är precis därför som vi ju tillsatte den här utredningen när jag var statsminister, för att se hur en sån här övergång kan gå till. Men det får väl i så fall de här bolagen svara på, om de vill sätta käppar i hjulet för en sån här förändring.
Ja, det blir ju också
som i så fall är beslutat demokratiskt i Sveriges riksdag.
Ja, det blir väl också kanske en fråga för statsbudgeten till slut. Det har ju gjorts beräkningar på vad skadestånd och andra ersättningar till skolföretagen skulle kunna kosta. Det, om aktiebolagen skulle tvingas bort från skolsektorn, 20 miljarder var en siffra som nämndes för några år sedan i en rapport från Lärarnas riksförbund. Är det värt att lägga 20 miljarder i skattepengar på detta?
Ja, det här visar ju hur absurt det här systemet är. Hur snett vi har hamnat i Sverige. Och också hur viktigt det är att vi tar itu med det här. För hade vi gjort det här redan 2018 hade vi ett konkret förslag framme på en vinstbegränsning. Då hade vi inte varit här idag.
Men skulle det vara en rimlig engångssumma att lägga någonting sånt på att lösa den här frågan en gång för alla på ett sätt som ni tycker är bra?
Jag kan inte ta ställning till den beräkningen, utan det är därför vi vill ha den här utredningen, för att se hur man kan göra det här på ett sätt som är bra. Men sen måste ju de företagen då, som ändå säger att de gör det här för att de värnar utbildning och att svenska barn ska få med sig en bra utbildning ut i arbetslivet, de får ju själva svara på varför de skulle vilja sätta käppar i hjulet för ett demokratiskt fattat beslut.
Ja, det handlar inte bara om företag, utan det handlar ju också om en kvarts miljon ungefär barn och ungdomar som idag går i skolor som drivs av aktiebolag. Alltså, vad säger du till de hundratusentals ändå föräldrar och elever som tycker att de går i bra skolor trots att de drivs av företag som plockar ut vinst?
Nej, men absolut, det ska man ju säga. Men alla, det finns ju många friskolor där elever, föräldrar och lärare är nöjda. Och på samma sätt som det finns kommunala skolor som man kan vara missnöjd med. Men det jag säger till dem, det är ju att lokalerna finns ju kvar. Lärarna finns ju där. Eleverna finns ju där. Och det som enda skillnaden är att jag vill ju också att pengarna ska finnas kvar där.
Ja, men det här är ju, det är liksom en stor förändring för väldigt mycket människor. Alltså, hur skulle det här kunna genomföras på ett sätt som inte skadar de här barnens skolgång?
Redan idag ser vi ju hur skolor byter huvudmän. Det är inget ovanligt i Sverige. Alltså, huvudmän är alltså vem som driver skolan.
Men det här skulle vara en mycket stor skala. Den här,
ja, men det har ju skett i mycket, mycket stor skala under senaste åren. Där vi har sett hur de här stora friskolekoncernerna har köpt upp mindre friskolor och stoppat in dem i sin koncern. Så att det här har ju varit förändringen med att det är nya organisationer som driver skolor. Det har vi ju mycket stor erfarenhet i Sverige av. För det har vi ju sett under de senaste decennierna. Och nu handlar det ju om att göra det här på ett sätt så att det fungerar för eleverna och för lärarna.
Ja,
och det som är bra här, det är ju att det enda som ändras är ju att man inte kan göra vinst. Och där det finns goda möjligheter för både kommuner, för lärare, föräldrar. Man kan göra om det till stiftelseskolor, man kan göra om det till icke-vinstdrivande bolag. Här kommer ju finnas mycket goda möjligheter att omvandla det här.
Det låter ju som... Är det inte så att du underskattar problemen kring detta? Det är ju väldigt stora dimensioner, väldigt många barn det handlar om.
Ja, men det jag säger är att det är precis det här som har skett de senaste decennierna. Väldigt många barn har gått i en skola som har fått en ny ägare. Och det är det vi vill. Det är klart att det här inte kommer ske över en natt. Det behöver ske ordnat och det kommer behöva en aktiv involvering också av kommunerna där de här skolorna är. Eftersom friskoleägare ju säger att de är intresserade av barns utbildning så utgår jag från att de agerar konstruktivt i en sån här anvandling. Det är ett ansvar som faktiskt åligger dem.
Mm, och det är ett ansvar som också åligger de som lägger det här förslaget förstås.
Självklart.
Om jag ställer frågan så här då, vad kan du lova kring de här barnens skolgång?
Att de kommer kunna ha en fortsatt bra skolgång. Det är ju liksom, vi gör ju inte det här för att vi vill ha bort några skolor. Vi gör det här för att vi vill att de pengar som deras föräldrar betalar i skatt för att de ska kunna ha lärare, bra skolmat och bra skolböcker, att de pengarna ska stanna kvar i deras skola så att de ska få en ännu bättre utbildning.
Ja, det här med vinstförbud i skola och annan välfärd, det här har ju Socialdemokraterna velat ha länge, också när ni satt i regeringen i många år. Men det har ju aldrig funnits någon majoritet i riksdagen som velat ha detta. Varför skulle det bli annorlunda den här gången?
Nej, men det jag säger, det är ju upp till svenska folket. Tycker man att den här världsunika skolmarknaden som vi har, eller skolexperimentet som vi har, om det är världsunikt på dåligt sätt, vill man ha bort det, då behöver man ju rösta på partier som vill sätta ett stopp för det.
Ja.
Och Socialdemokraterna är ju ett väldigt bra alternativ då naturligtvis.
Ja, ett av de partierna som står på helt andra sidan där, som historiskt i alla fall har värnat den här sektorn, det är ju Centerpartiet som ni möjligen kan samarbeta med efter valet. Alltså, hur skulle ni kunna få Centerpartiet att stödja någonting sånt där? De har ju varit emot det. De hade till och med ett förbud mot att ens driva frågan när ni samarbetade i januariavtalet för en tid sedan.
Nej, vad ska jag säga? Vi har ju också lagt fram förslag i riksdagen som har röstats ner, bland annat om vinstbegränsning men också på andra sätt att städa upp det här. Jag tycker samtidigt att debatten har förändrats sen senaste åren. Jag menar, svenska folket är ju på min sida, det är ju väldigt tydligt i opinionsundersökningar. De tycker att det här är en avart som inte passar in i Sverige och det tycker jag också.
Men frågan var hur Centerpartiet någonsin skulle kunna gå med på det.
Jag tycker också att debatten har ändrats i Sverige, för det är klart, alla som trodde att det här skulle bli liksom göra svensk skola bättre, där har ju verkligheten bevisat att det var inte så, utan att vi ser ju, det är inte bara avarter som att friskolor köper våffelstugor och strandtomter och allt sånt där, utan det är ju liksom, det är ju uppenbart ett systemfel. Jag tycker ändå att jag ser en viss ökad insikt om det.
Ser du det också hos Centerpartiet?
Den diskussionen som vi, och den debatt som vi socialdemokrater och andra har drivit, tycker jag ändå har haft viss effekt. Så det kommer vi fortsätta med. Jag kan konstatera att här i Stockholmsregionen så samarbetar ju vi socialdemokrater med bland annat Centerpartiet, och där har man på ett väldigt pragmatiskt sätt kunna se över den ju sönderprivatiserade vården som är i Stockholm. Arbetat med att på ett ansvarsfullt och pragmatiskt sätt se över hur kan vi göra det här på ett bättre sätt. Så jag ser fram emot diskussioner med
Har du haft några djupare politiska diskussioner än med Anna-Karin Hatt, Centerns nya ledare?
Självklart har jag träffat Anna-Karin Hatt, och såklart har vi diskuterat politik. Det vore kanske konstigt annars.
Ja, jag skulle säga att det är någon skillnad vad gäller förutsättningarna för samarbeten när med Centern när Anna-Karin Hatt nu är partiledare jämfört med hur det var tidigare när Muharrem Demirok var det.
Nej, men Centerpartiet är ju ett parti som jag tycker vi upprepade tillfällen har visat att de vill ta ansvar för Sverige. Vi socialdemokrater har ju haft ett bra samarbete med Centerpartiet många gånger genom historien. Och jag vill ju naturligtvis gärna samarbeta med dem och andra partier också framöver. Jag tror ju att Sverige generellt sett skulle tjäna på om vi kunde ha fler blocköverskridande, breda uppgörelser i viktiga frågor som där det också är bra med en stabilitet över tiden. Och i sådana överenskommelser så brukar ju Centerpartiet, liksom vi socialdemokrater, vara partier som sen också står upp för de överenskommelserna, och det tycker jag är bra.
Ja, jag vet ju att du gärna talar om de där blocköverskridande överenskommelserna. Men om man tittar på det som är oppositionen idag så är det ju inte så svårt att hitta betydande skillnader i åsikter i faktiskt väldigt centrala politiska frågor. Ekonomisk politik, migration, rättsfrågor. Alltså, har Socialdemokraterna ett särskilt ansvar att samla oppositionen mer inför valet?
Jag ska säga, det finns ju också frågor som oppositionspartierna är väldigt samlade i. Alla partierna har ju varit väldigt tydliga under de här åren att de svåra ekonomiska förutsättningarna som finns runt om i landet vad gäller både hemtjänst, sjukvård och skola, att vi behöver se till att staten stöttar med finansiering på ett annat sätt. Men inte minst så är vi ju fyra partier som har en gemensam vision av vad Sverige ska leva av i framtiden, som tycker att vi ska ligga långt framme i de teknikskiften som sker nu, så att investeringar och jobb kan komma i Sverige. Och det är ju en stor styrka om man också ska samarbeta.
Men jag frågade ju om alla de åsiktsskillnader som finns. Det finns ju sådana. Ekonomisk politik, migration, rättsfrågor och allt möjligt. Vad behöver Socialdemokraterna samla oppositionen mer?
Det finns områden där vi tycker lika. Det finns områden där vi har skilda uppfattningar. Och ska jag säga, det är precis likadant bland Tidöpartierna, där det finns områden där de har liknande uppfattningar, men många områden där de inte haft det. Min erfarenhet är att om man sitter ett antal partier i ett rum och arbeta för att Sverige ska kunna få en regering och vill ta ansvar, då kommer man också överens. Men sen ska vi ju se vad, först ska ju svenska folket välja, och sen får man ju se vad valresultatet är, och sen kan man bilda en regering utifrån det. Och jag ser ju att jag tror det vore bra för Sverige om vi kunde ha fler öppningar i svensk politik och färre låsningar för att på bästa sätt förvalta ett valresultat och samarbeta för det som är bäst för vårt land.
Apropå ditt regeringsalternativ så har du stormat i en av dina möjliga samarbetspartier efter valet, Vänsterpartiet här. Två riksdagsledamöter, Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas, lämnade partiet efter ett uteslutningsärende hade satts igång från vänstern. Bland annat då efter att Delgado Varas delat en antisemitisk bild i sociala medier. Hur kommenterar du det?
Antisemitismen har ju, finns ju i Sverige, har funnits i Sverige och i andra länder, poppar upp med jämna mellanrum i olika i olika sammanhang. Finns säkert i de allra flesta partier kan det dyka upp, även i mitt parti. Det viktiga är ju då hur en partiledning agerar. Och här är min bild att Nooshi är fast besluten om att stå upp för det som ju är Vänsterpartiets ideologi, nämligen att man är ett väldigt bestämt antirasistiskt parti, och då finns naturligtvis inget utrymme för antisemitism.
Har Vänsterpartiet gjort tillräckligt för att markera mot antisemitiska uttryck i partiet?
Ja, att inleda det här uteslutningsärendet är ju ett tydligt ställningstagande. Sen i liksom varje, ja, vad man har gjort lokalt i Vänsterpartiet, ja, kan man säkert, jag har inte fullständig överblick vad som har hänt i varenda lokal förening i Vänsterpartiet, men det är ju viktigt naturligtvis att man alltid markerar när antisemitism dyker upp, vilket det gör på många platser i samhället, och det är viktigt att markera. Och antisemitismen har ju också ökat i Sverige efter Israels invasion i Gaza, och det är djupt bekymmersamt och otroligt viktigt att vi alla tydliga med att svenska judar är inte ansvariga för Netanyahus regeringsagerande.
Magdalena Andersson, tack för att du var med i Ekots lördagsintervju.
Tack.
Vi har nu med Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator, som har lyssnat på den här intervjun. Var det något särskilt du fäster dig vid?
Ja, till exempel så verkade Magdalena Andersson inte särskilt intresserad av att fortsätta med systemet med en nationell säkerhetsrådgivare. Det är ju en del av en ny organisation som Ulf Kristersson har gjort, och där sa hon att hon tror inte att den är nödvändig. Särskilt inte som den har visat sig fungera, som hon sa.
Mm. En sak vi talade om var förslaget om vinstförbudet i skolan. Det är en fråga med en lång historia i Socialdemokraterna. Vad kan man säga om den här frågan i partiet?
Ja, precis som du säger så har ju Socialdemokraterna drivit ett vinstförbud under väldigt lång tid. Vinster i välfärden då. Men numera är fokus främst på skolan. Där har retoriken till och med skärpts under den här mandatperioden, tycker jag man kan säga. Och det här förslaget ligger i och för sig i linje med vad väljarna tycker. En stor majoritet vill förbjuda företag med vinstsyfte att driva skolor. Samtidigt finns en större sympati för valfrihet. Alltså var tredje svensk tycker att det vore ett bra förslag att begränsa det fria skolvalet. Så det är betydligt färre. Där finns ingen jätteopinion och många är osäkra. Dilemmat för de rödgröna har varit att även om många väljer emot vänster, så är det inte lika många som tycker att det är en jätteviktig fråga. Folk tycker att vård och skola är jätteviktiga frågor, men just vinstfrågan kommer betydligt längre ner på listan. Och Socialdemokraterna har länge haft svårt att förklara exakt hur det här ska gå till och vilken tidshorisont pratar man om när man vill förbjuda. Exakt så var det ju även i den här intervjun. Och ännu svårare har de att säga hur de ska få det genom riksdagen. De vill ju samarbeta med Centern, men sist de gjorde det så drev ju Centern då, som du sa till mig, genom att Socialdemokraterna inte fick driva frågan. Så här fick vi egentligen inga svar idag.
Mm. Ja, som du var inne på, så Centern vill ju inte ha ett sånt här vinstförbud, och det är ju inte särskilt svårt att hitta betydande åsiktsskillnader om viktiga saker i det som är oppositionen idag. Alltså, hur ska Magdalena Andersson kunna få ihop ett regeringsunderlag?
Ja, det där är väl Magdalena Anderssons akilleshäl, och vi lär få höra det hela valrörelsen från Tidöpartierna. Det finns ju splittringar i det blå laget också, men splittringarna är ju ännu större i det rödgröna. Centerpartiet vill inte ha med Vänsterpartiet att göra, och det problemet har väl snarast vuxit sen Muharrem Demirok byttes mot Anna-Karin Hatt som centerledare. Demirok var inne på att närma sig Socialdemokraterna, men Anna-Karin Hatt, hon ger inga besked. Och samtidigt, läget är väl oförändrat. Socialdemokraterna vill knyta upp Centern av strategiska skäl. Dessutom vill de nå mittenväljare, och de är rädda att Vänsterpartiet ska skrämma bort dem. Men frågan är ju då, om Socialdemokraterna knyter till sig Centern, hur ska då Socialdemokraternas politik genomföras? Och vad händer med Vänsterpartiet? Hur får man en majoritet? Det här är också någonting som vi inte har några svar på.
Vad vet vi om Magdalena Anderssons betydelse för sitt parti? Hur starkt kort är hon för S?
Hon har ju ett stort förtroende, det största av partiledarna. Det är runt 55-60% som har stort förtroende för henne i mätningarna. Men siffrorna har varit ännu högre och hennes försprång har minskat. Om man tittar lite närmare på folk uppfattar henne så har opinionsinstitutet Indikator kommit fram till att hennes starkaste sidor är att folk uppfattar henne som pålitlig och kunnig. Den svagaste är att hon uppfattas inte som rolig. Sen kan man tillägga att det är inte särskilt viktigt det här med att vara rolig för en politiker för att locka röster. Betydelsen av hennes personliga popularitet, den överskattade Socialdemokraterna i förra valet. De satsade nästan helt på henne som för att vinna valet, och det räckte ju inte. Min erfarenhet är att partister, oavsett politisk färg, tenderar att överskatta partiledarens betydelse som valmagnet.
Mm. Och vad tror du om den kommande valrörelsen? Vad tyder på att S kommer att använda samma linje, att använda henne som hennes förtroende som ett vapen?
Det ser ju lite grann ut som att man tänker göra likadant, och det som ser lite så ut är att man undviker alla besvärliga frågor, lägger sig väldigt ofta nära Tidöpartierna på dem. Men å andra sidan, man kan ju inte göra exakt likadant, så att vi får väl se hur de ska lösa detta.
Mm. Tack Fredrik Fortenbach, det var allt för idag. Teknik Fabian Begnet, producent Johanna Palmström, Liberalerna Simona Mohamsson är gäst nästa vecka. Joar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat.